Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Välkomna alla lyssnare till Radio Nolaskogs och till mig, Margareta Hedberg. För 100 år sedan, den 25 maj 1917, föddes Hans Hedberg, sonson till Gustav Hedberg som grundade Fors skogsindustribolag i Köpmanholmen. Hans föräldrar Theodor och Ingeborg Hedberg hade naturligtvis förväntningarna att när Hans växte upp skulle han arbeta i företaget tillsammans med sin bror Ulf. Men så blev det inte alls. Hans intressen gick åt ett helt annat håll och det var konsten som lockade honom. Mamma Ingeborg, som själv var mycket konstintresserad, förstod och stöttade honom i hans ambitioner att gå den konstnärliga vägen. Efter studentexamen i Stockholm fick han möjlighet att få sin önskan uppfylld när det gällde sitt konstintresse. Han började studera måleri hos Otto Sköld och hos Isak Grünewald. Hans gick aspirantskolan och officersutbildningen och när kriget var slut studerade han en kort tid i Köpenhamn i Kungliga Danska Konstakademin. Hans kände att han mer och mer kom till en återvändsgränd när det gällde måleriet. För att få lite distans till det bestämde han sig för att åka till Italien under några veckor. Där blev han kvar i 3 år och tog steget från måleriet till keramiken. Den avgörande punkten i Hans Hedbergs liv kom på Capri 1947. Hans bodde där tillsammans med en väninna som såg att Hans blev mer och mer olycklig när han kämpade med sina målningar. Därför bestämde hon sig helt enkelt för att gömma hela hans målarutrustning. Hon föreslog Hans att gå till en keramisk verkstad i närheten och det blev den avgörande punkten för Hans Hedbergs fortsatta liv. Det jag nyss har berättat om var inledningen till dagens tema som handlar om keramiken Hans Hedberg. Jag har idag Ulla Tellström som gäst i studion och jag hälsar dig varmt välkommen hit, Ulla.
Tack så mycket.
Du blev mycket god vän med Hans och har jobbat med utställningar tillsammans med honom här i Övik. Du är konstintendent hos Örnsköldsviks museum och konsthall och jag har bjudit in dig för att Övik i år firar Hans Hedberg med en jubileumsutställning som du har varit med och tagit fram. Du ska nu få berätta om hur det hela började när du fick kontakt med Hans och hans hustru Charlotte. Men först vill jag att du säger lite om dig själv. Vem är du egentligen, Ulla?
Ja, det är ju alltid lite svårt att berätta om sig själv. Men i alla fall så kan jag börja med att tala om att mitt intresse för bilder och konst har jag haft sedan barndomen. Och jag är lika fascinerad av hur vi människor blir påverkade av bilder. Det enda världsspråk vi har det är bildspråket. Och alla vid 30 000, 40 000 år tillbaka och så vidare, så länge man vet om människans existens så har man hittat lämningar efter ett bildspråk. Man målade på grottor, på väggarna, och det har man ju haft kvar och så vidare. Men det man kanske inte tänker på det är att hur vi människor idag också, vi blir påverkade utan att vi vet om det. Vi läser av varandra ett kroppsspråk på tusendels sekunder och så vidare. Och man kan alltså bli påverkad av reklam och allting det där. Men också det som är viktigt när det gäller konst, det är ju det här att man kanske, vad är det där jag ser på? Vad är det där, fint eller fult? Men det ställer frågor. Konst och bilder gör oss mer kanske berikade över att man tittar och funderar på någonting. Och när man gör det så lär man ju känna sig själv lite bättre. Och som jag brukar säga det är att det är ju den människa man ska ha den bästa kontakt med hela livet igenom. Det är ju sig själv. Att man har en självkännedom, och det betyder inte att man är själv egen egoistisk, utan att man vet vad man är bra på, vad man kan och tror på sig själv, och ja, man reder sig här i livet. Det här med konst, jag kan säga att jag jobbade nästan 10 år då som bildlärare på olika skolor här i Örnsköldsviks kommun innan jag började på rådhuset 1/9/86 och fram till vi var tvungna att flytta ner då till museet 2005. Så jag har träffat genom åren många fantastiska både konstnärer och besökare och sett väldigt mycket konst, hängt konst och köpt konst och sen jobbat med väldigt stora offentliga utsmyckningar. Åt Nättelunds till exempel i 12 år och sedan åt kommunen också nu när vi sedan 2014 har fått tillbaka våra pengar att ha offentliga utsmyckningar, för det var borta i 10 år. På fritiden kan vi säga att jag har varit engagerad även sedan 86 i Civilförsvarsförbundet. Och det är för att jag tycker att människan är en resurs och inte bara någonting som är besvärligt och man ska ta hand om. Utan vi har stora kvaliteter i oss själva. Och Civilförsvarsförbundet är en utbildningsorganisation där man lär alla människor, både allmänhet och de som kanske i olika sammanhang behöver gå utbildningar inom jobb, hur man klarar sig själv i utsatta lägen. Så att det är väl lite kort om, jag har en dotter som har fyllt 41 år och då börjar man ju fundera på tid och ålder, och jag har ett barnbarn som är 7 år och så vidare. Så att man har faktiskt fått mycket gott i livet också, ja. Som inte bara tillhör bilder.
Nej. Nej, men tack Ulla, det var jätteintressant att få höra det där och lite grann både om bilder och om dig själv. Jag tänkte innan vi fortsätter nu, så har du valt musik och det tänkte vi spela nu. Vad är det du har valt?
Jag har valt Mark Knopfler, Dire Straits Going Home, och det har jag tänkt på det här med att vilken lycka och hur bra vi har det, vi människor som har någonstans att ta vägen, att ha ett hem.
Tack, då lyssnar vi på den.
Thank you.
Ja, då Ulla, då ska vi få höra lite mer om ditt samarbete med Hans och hans konst, så vi får höra vad du har jobbat med där.
Ja, det var ett fantastiskt möte att träffa Hans och även Charlotte och lära känna konstnären och människan Hans Hedberg. Det var ju då den här utställningen 1994 och vi hade den från den 18 juni till 4 september. Och vi hade öppet alla dagar, måndag till söndag 12 till 16. Så det var ju då på Rådhuset som var den stora, våran kommuns stora utställningslokal för konst. Och det var ju, ska vi säga, det var ju en retrospektiv utställning, för han hade ju liksom från tidigt 60-tals skapelse i keramik ända fram till 94, så att säga. Hans var en fantastisk person. Det är de här människorna som man möter i livet som ger så mycket tillbaka. Han hade en ödmjukhet och en vänlighet och han såg människan i första hand, inte vad det var för ålder, kön eller för yrke eller någonting, utan han var lika nyfiken och intresserad av människor, av alla, av oss alla så att säga. Sen var han ju en stor och mycket välkänd keramisk konstnär, och hans kärlek till sitt material och hur man jobbade för att få fram just de här fantastiska glasyrerna. Det var alltså mycket man lärde sig där. Och sen så var det ju också det här med att, ja, det var ju mycket jobb det här med att planera hur den skulle hämtas och avgilka och transporter och tullar och ja, sådana saker. Så att det var mycket man behövde liksom tänka igenom och så. Men det gick bra allting och vi hade ju liksom en ganska rolig del och ett samarbete när det gällde hängningen, och det var tungt och mycket men det var ju också, det var jag och han och så hans goda vän och fotograf och han som hade skrivit boken också, min asian. Och det gick bra, men Hans också, en hängning det är ju mycket att flytta och titta och allt det här och se vad som passar ihop och vilken plats blir bäst och så. Och det gick så väldigt bra därför att Hans, han var också en som kunde lyssna och säga, ja men Ulla, du, där har du rätt, alltså, så gör vi, det blir bättre om vi flyttar den så. Du har ju konstnärsögon, Ulla, sa han med glimten i ögat. Så att det var liksom också en härlig upplevelse, bara just det här att hänga hans utställning tillsammans med honom. Det var en fantastisk tid. Och sen var det ju roligt, det var ju mycket folk. Det var ju naturligtvis jättefint på vernissagen, mycket folk och musik. Och det var invigning av landshövdingen Ingemar Örn. Och vi hade den utomhus på trapporna, alltså utanför rådhuset. Det var glada människor och det var ett stort intresse och naturligtvis så såldes det väldigt bra. Och ja, det var faktiskt en fantastisk tid just det här, och jag lärde känna Hans och Charlotte och vi hade trevligt även utanför arbetstid så att säga. Och ja, det var många intressanta samtal och möten med andra människor genom Hans jag fick följa med, och ja, det var fantastiskt.
Ja, jag håller med dig om att Hans var ju en fantastiskt ödmjuk person. Det var han verkligen. Det är roligt att ha fått träffa honom, både här hemma i Sverige och nere i Bjott. Den här boken du nämnde, kan du bara säga några korta ord om den?
Ja, det var ju, jag tänkte på den här Daniel Minasian, alltså Elden, hjärtat och leran som han hade skrivit, som är fantastiskt fint, för det handlar väldigt mycket. De var ju goda vänner under många år, Hans och Daniel. Det var mycket både personligt om Hans som person och hans miljö och vart han skapade och utomhus och hans stora ugnar och med öppen låga. Det var hans utveckling och hans fascinerande kunskap ja, det är ju kemi mycket det här med vilka glasyrer och blandningar och mycket try and error, alltså försök och misslyckande innan han fick det han ville. Och sen den här, alltså spänningen också att kunna öppna ugnen och titta hur blev det egentligen? För det beror ju väldigt mycket på vad man bränner ihop och vad det finns för glasyrer på dem och hur mycket föremål och så. Det är en spännande sak. Man har inte full kontroll. Och det tyckte väl Hans var både spännande och det framgår också det här i boken som jag tycker Daniel har skrivit, att just den här människan, mötet med Hans och konstnären Hans finns i boken.
Ja, det var nog inte så lätt alla gånger. Det gick sönder ganska mycket utav hans keramik när han brände och provade. Och...
ja, oja, det är ju liksom, jag menar att dels att man har en bra lera och så sen att man formar och så gör man skröjbränningen, alltså den första bränningen för att få ut vatten och så. Mm. Och sedan då vad man blandar ihop och vilka glasyrer, så blir nästa bränning och då gäller ju det här öppen låga gasol eller hur man vill ha, vilken tid och allt det här. Så det är en ganska stor process.
Den är ju väldigt vacker den här boken och den kommer inte ihåg exakt när den kom ut, men den är ju några år. Men den finns ju fortfarande att köpa på Hans Hedberg Museum, så att är folk intresserade så är den ju otroligt vacker att titta på. Hans kände ju Totta Näslund från Köpmanholmen. Han kände honom väl. Jag tänkte att nu ska vi spela en av hans låtar där han sjunger tillsammans med Jenny Ölund. Det vet bara jag.
Och lyser dina spår. Hon väver dina drömmar och hela dina sår. Hon är som källors vatten, en klar septemberdag. Vart hon går om natten, det vet bara jag.
Sommardoften, vintern, som visar att du finns.
Ja, Hans, han har ju sin konst lite runt omkring i våran kommun och bland annat så har han ju Örtagården i Köpmanholmen som du kan berätta lite om, Ulla.
Mm. Det var ju så här också att jag jobbade ju i min tjänst också under 12 år på halvtid åt Nettelunds minnesfond. Och det är ju då Jonas Nettelunds fantastiska donation att det ska utsmyckas för avkastningen av hans aktieportfölj som han hade när han gick bort. Det ska vara konst på offentliga platser i Nätra och Sidensjö. Och vi jobbade efter, jag hade tillsammans med referensgruppen i Nätra och Sidensjö då, ja, vi hade tagit ett beslut om att man ska välja platser utifrån det, så är det utgångspunkten för konstnären att få göra det bästa utifrån den platsen, och då blir det bra. Och då hade vi ju kommit till det här med att man skapade Örtagården genom frivilliga insatser och engagemang. Och då tänkte jag, men det är ju som, det är klart, det finns ju bara en person som ska kunna göra någonting där som har rötter och kärlek för den platsen och så. Så jag frågade Hans om man kunde tänka sig då att kunna göra en utsmyckning där i Örtagården. Men det går ju inte att ha keramik utomhus så att det fick bli brons. Och han förstod ju det, han hade aldrig gjort någonting i brons, men naturligtvis om man ska göra någonting som blir bra och som ska hålla så måste man ju använda ett bra material. Mm. Vi träffades då och vi tittade på platsen när han var hemma på sommaren och så, och han fick uppdraget. Och han berättade för mig då att inspirationen, alltså där plommonet nu står idag, bakom där så finns det alltså granar. Och om man tittade den grönskan och sen lite grann, alltså barrens gröna del och himlen som skymtar lite grann i bakgrunden och lite brunt och så. Det var inspirationen till den glasyr som plommonet fick. Så tänk på det om ni besöker den platsen, att titta på den och förstå vad han tänkte. Och det är så en konstnär jobbar. Man ser och tar in det andra kanske inte ser. Och det blev jättebra. Det blev, han bestämde precis att det skulle vara den råa betongsockeln och allt det här. Och invigningen blev jättetrevligt. Vi hade då Håkan Åström som var kommundirektör och sen musik av ungdomar och Hans var glad och mycket folk. Och det var en mycket trevlig del. Så att det var även då man kände att han lämnade tillbaks någonting till oss att få njuta av länge. Och den står där fortfarande och är fantastisk, lika fin. Och den alltså ska inte putsas upp och bli blank som keramik, utan han ville att den skulle få vara och förändras. Men skiftningen av färgerna finns där.
Ja, det är väldigt vackert och verkligen värt ett besök att gå omkring där i lugn och ro. Mm. Så att det är ett utflyktsmål som man kan ha för många här i kommunen.
Mm.
Sen har du kommit hem ett annat speciellt konstverk, och det är ju Sjöborren i Paradisbadet.
Ja.
Och det var ju lite speciellt att få hem den, så det kan du väl berätta lite om, Ulla?
Ja, alltså jag är ju lite grann en fatalist, att vissa saker det tror man att man påverkar och planerar och så. Plötsligt så händer det någonting och så får man bara ett tillfälle. Och det här med att få vetskap om Sjöborren och att få jobba med detta, det var fantastiskt. Det var inte enkelt. Men Per Grimell har ju skrivit en bok om Hans som ska komma att släppas, boksläppet, när vi har vernissage nu i sommar på utställningen. Men han berättade om att det fanns en sjöborre som var ungefär 2 meter som stod på Skäggetorps centrum i Linköping. Och den stod väldigt fel, för den hade alltså invigts, den var från 1971. Den hade invigts då och stått mer centralt i detta köpcentrum, och av någon anledning hade man flyttat ner den så att den stod alltså under eller bredvid nedanför rulltrappor, och utanför så var det parkeringsplatser så att säga. Så att han tyckte att det var ju inget roligt. Han tog kontakt med Hans Ebermuseet och med oss på kommunen, och vi funderade ihop och ja, vi ska försöka få hem den. Och Hans Ebermuseet hade ju inte de möjligheterna som i alla fall kommunen kan ha. Så jag tog kontakt, de heter Wilhelm, alltså det är ju privat bostadsbolag. Jag fick kontakt med en man som heter Peter Särud, och jag la fram mina önskemål och frågor om vi skulle kunna få liksom köpa hem alltså sjöborden för att få en bättre placering. Och jag hade några samtal och jag tryckte på där med just att det vore bra för att Hans Hedberg skulle ha blivit 100 år. Och vi ska ha utställningen här i sommar och så vidare. Och det vore väl väldigt bra om Hans Hedberg sjöborde skulle få komma hem. Och vi fick bra kontakt och vi gjorde en överenskommelse. Och vi fick ett jättebra pris för att Peter Särud, han sa så här, han accepterade mitt bud på 100 000 om vi kom ner och hämtade den. Och jag sa att det ska vi göra, men vi vill inte ta den sockel som den står på, utan vi kommer bara att ta loss den från det. För det var en ganska ful betongsockel. Så vi skrev ett avtal och kommunjuristen kollade igenom och det var helt okej. Och köpeskillningen var på 15 oktober och sedan så åkte vi ner den 19 oktober. Vi hade haft några möten på jobbet, mina kollegor och jag. Vi tittade och tänkte då hur vi skulle göra för att vilken utrustning vi skulle ha och vilken lastbil och hur vi skulle få upp den till den. Och vi hade spel, vi hade tänkt och allt det här och ställningar och så. Så att, sen tänkte vi också att vi ska dokumentera alltihop det här, för det blir ju som en film som vi tänkte visa på sommaren nu i Hans Hedbergs utställning.
Ja, vad spännande. Det
så att man, ibland kan det vara att man tror att konst bara liksom faller bara in och hamnar på plats allting. Men det var i alla fall, det var jag och det var Göran Omnell, vår fotograf Anders Torsén och Lars Westerbring som åkte ner glada i hågen i två olika bilar. Killarna, jag och Göran åkte i en personbil och de andra åkte i en lastbil som vi hade hyrt då för. Och så hade vi utrustningen i den så att man kunde spänna fast sjöborren och alltihop. Och vi hade räknat ut och vi hade fått mått på hur den skulle komma ut därifrån. Så att inte vi tar bort någon glasväggar och sånt. Alltså ut, där nere mot garaget och så. Och vi hade väl räknat ut eftersom, det är ju så här att keramik är ju ihålig. Och då tänkte man väl att kanske den väger väl kanske 300-400 kilo max. För att även glasyren och tjockling kan inte vara hur tjockt som helst. Vi får ner, vi kom fram och vi träffade Peter Särud och alltihopa det här. Och jag hade utrustning med oss och vi började då att förbereda och sådana saker. Och sen så fortsatte vi dagen efter. Men vi kan säga så här att vi förstod att det var någonting som var lite galet för att vi såg att ställningen som var uppbyggd där, den började bångna lite grann på ena sidan. Vi fick liksom flytta över och förstärka. Och vi sa väl några fula ord över att de där taljerna och block, alltså det verkar ju inte dåliga spel vi hade fått hyrt och så vidare. Men till slut så insåg vi, vi fick ner den i alla fall. Ja, det är en historia för sig, men det gick bra. Och vi hade också, när vi skulle ut den genom porten och vi hade ju tänkt då att vi kunde liksom vinkla då de här utarmarna så att säga lite grann, för att det var ju ganska nätt. Och vi fick hjälp av personer som var från andra länder och så som var där och de glada hågen hjälpte oss. Och vi fick ut den genom dubbeldörrarna där nere. Och sen så skulle vi ha upp den då, så vi hade fått upp den på lämmen då på lastbilen. Och den sa bara, Då tänkte vi, nu är det nog galet. Så Anders Torsén, han gick in på, det fanns en ICA-affär där i närheten. Så han gick in på affären och frågade, är det någon som, kan vi få låna en traktor? Och så var en kille där på lag, ja, jag kommer med traktorn, ja. Och det gjorde han. Och det var då vi förstod att den vägde 965 kilo och att den hade på något vis armerats utan att det syntes och så vidare. Så är det med konst. Det är tung konst vi har att göra med.
Mm, verkligen.
Men vi fick hem den och allting. Vi renoverade lite grann. Det var lite småskador. Så jag och Anders Torsén, vi fixade lite grann. Så nu kan vi kalla oss konservatorer också.
Mm, just det.
Jo då, och sen hade vi placeringen. Vi hade tänkt då först att den skulle placeras då på kommunhuset nere på Kronan, där nere till höger på den stora gröna öppna ytan. Men där skulle det bli någon form av informationscentral eller någonting. Mm. Och då tänkte vi, ja men Sjöborre, det hör ihop med vatten och så. Så vi kollade upp då entrén till badhuset. Och där finns det ett akvarium till vänster eller rakt fram. Och så sen så finns det till höger ett väldigt högt fint fönster. Och sen ett stengolv med en öppen yta. Och där tänkte jag, där kommer det att bli jättefint. Och David, chefen på paradiset, han var ju jätteglad över ett sånt. Och ja. Sen är det ju det att det är ett bra besöksantal. Det är väl 400 000 som kommer och passerar in där och ut.
Ja.
Och ja, vi tänkte till då, för hur skulle den alltså stå, vilken typ av sockel? Och först hade vi tänkt att ja, plexiglas, för Hans tyckte om att det här med plexiglasplaceringar då. Och, men det var så här att det var för stort och det blev inte något bra, och det var inte måtterna på den dimensionen på plexiglaset och så vidare. Men då gjorde vi som så att vi ritade, alltså det blev fyra klackar. Och sen så hade jag med oss just det här med gängning och alltihop, och vi tänkte ut och så. Så att det var stadigt och bra. Och sen blev det jättefint, för nu ser det ut som att den här sjöborren står lite och svävar där på golvet i paradisbadet. Så det blev jättebra. Så det känns kul att vi har fått hem Hans Hedbergs sjöborre. För det är vad jag vet, och även vad Per Grimell har sagt, att han gjorde tydligen tre av det här stora formatet. Men att det finns bara den här kvar, vad vi vet om. Och Hans gjorde ju keramik för att man skulle ta på den. Han ville att man skulle känna. Han hade de här mjuka formerna. Och det var det han tyckte var så fantastiskt. Så att man får gärna ta på sjöborren, men man får inte klättra på den.
Nej, det inbjuder ju lite till att klättra egentligen, speciellt barnen om man ja. Säger. Men det...
Nej, men vi har väl föräldrarna, vi är läskunniga.
Ja, precis. Ja, men alltså det var ju invigning för inte så länge sedan. Mm. Och den passar ju utmärkt där med den här tapeten bakom. Det ser ju ut precis som den står på sjöbotten. Eller svävar lite som du säger då.
Ja.
Den är fantastiskt vacker. Och så många människor som får se den. Och så får man hoppas att andra går dit och tar tillfället i akt och tittar på den också. Nej, men det var intressant, verkligen. Innan vi fortsätter nu så kanske vi ska lyssna på en annan låt som du har valt, Ulla.
Ja, jag har valt Van Morrison, Those Are The Days, eller Theirs Are The Days. Och det är väl så här att det är lite grann av det här att fånga dagen, carpe diem.
Mm.
Att se vad man har omkring sig som är positivt och uppskatta det man har. Och just det här att vissa dagar i livet, de kommer man ihåg, och vissa stunder väldigt, väldigt tydligt hela livet. Mm. Så att det gäller att fånga de stunderna och de dagarna.
Ja, det lyssnar vi gärna på.
These are the days.
Hans Hedberg gick alltså bort den 27 mars 2007, lite före innan han skulle fylla 90 år. Och nu skulle han alltså ha fyllt 100 år den 25 maj i år. Kommunen har ju, det är fantastiskt att kommunen har tagit fasta på det och vill göra någonting fint för honom. Och därför ser jag verkligen fram emot att få höra när du berättar om den här minnesutställningen som kommunen nu har ordnat och som öppnar den 20 maj här i Övik.
Mm. Alltså det är ju så här att ja, Hans är ju bygdens son. Jag menar den internationellt kända keramiken Hans Hedberg, men också mycket för att han har tillfört så mycket till vår bygd. Både genom sitt konstnärskap och sina kontakter och att han återvände varje sommar. Och ja, han var en bygdens son så att säga. Och det tycker jag att man ska uppmärksamma och det ska vi göra på museet och konsthallen här nu i sommar. Det kommer att bli en minnesutställning med både keramik och måleri. Man kan kalla den att det blir en retrospektiv utställning, det blir en tillbakablick. Och det finns ju en del som har hakat upp sig på just det här att vi ska visa måleri för att de menar på att Hans brände ju sina målningar och så vidare när han hade upptäckt det magiska i keramiken. Men Hans berättade för mig själv, alltså i 94 då, varför och så. För att dels att det var att han valde keramiken, det var ju då att den här personen han levde tillsammans med då blev less på att han var sur och tvär och att han inte kom så långt i sitt måleri så att hon bröt av hans penslar och så vidare och sa att du sökte någonting annat och det finns ju här omkring mycket keramisk verksamhet så testa det. Så att när han kom hem var väl att ja, han hade väl en del målningar hemma och sådär och tänkte nej, nu har jag ju ett nytt sätt att jobba med ett nytt material så han brände upp en del. Men vi har hört också då att det berättats att den kvinnan då han levde tillsammans med då brände en del hans målningar när han hon bröt av hans penslar. Och han hade ingenting och skämdes inte för sitt måleri. Det var inte det. Han hade ju en lång och fin utbildning och hade hållit på med måleri. Men ibland är det så att man kör fast i någonting och att man hittar någonting annat som man, oj, det här är mitt medium. Så att Hans Edbergs måleri ska vi visa. Vi äger en del i kommunen, både av hans målningar och naturligtvis keramik. Men alltså, det är ett bra måleri och jag tycker att ska man visa en konstnärs utveckling så ska man alltså visa på den som den var. Så att vi kommer att få se en del måleri också tillsammans med hans keramiska objekt från olika tidsperioder. Det kommer att vara att vi fick ju faktiskt också, när vi hade utställningen 94 så fick kommunen köpa till väldigt förmånligt pris av Hans. Vi fick en jättefin pumpa som finns alltså i Köpmanholmen och så finns de här två fina äggen som är i Hans Hedberg museet. De stod först i sessionssalen. Sen har vi ett hjortron som vi har placerat på Örnsköldsgården och vi har äldreboende i Bredbyn som har det här körsbäret. Så att vi kommer att ta in sådana. Vi har också tidigare inköp när vi byggde Arken tjänstecentrum till biblioteket, ett stort fint äpple. Vi har en del måleri och vi har mindre saker. Vi har fat och så vidare och ägg även som vi har visat, som är framme på museet. Också mindre föremål. Så jag har tänkt att det ska bli en utställning som visar lite grann hans både måleri och keramik. Men också så kommer vi ha till exempel ett jättefint porträtt av den kända konstnären Björk som han målade av hans mamma. Ja, det var ett förlovningsporträtt som nu finns nere i Nätra hembygdsförening. Så att det ska vi låna in. Därför att det kommer också vara lite information och sådana saker som ja, men vad Hans uppväxt och var och varför och allt det här. En människas väg i livet. Även om det visas genom konsten mest. Och jag ska försöka få en helhetsbild av Hans som människa.
Intressant.
Ja, så att vi håller på det här med att jag har också privatpersoner som kände Hans personligen. Och som också kan berätta saker och ting som inte står någon annanstans, men de har i sina minnen. Och jag kommer att få låna in en del av privatpersoner och då också den här historien bakom och sådana saker. Så att det kommer att bli en utställning med många infallsvinklar till Hans. Det kommer naturligtvis att bli en öppen allmänhetsvenissage-invigning, men även en liten förvenissage för speciellt inbjudna personer. Sen vet jag också, jag tycker det är jätteroligt att hans hustru Charlotte ska komma upp i samband med invigningen.
Verkligen.
Och det är ju också andra släktingar till Hans och vänner och bekanta. Sen är det så här, jag vet ju eftersom jag har så mycket kontakt med människor och ja, har det fortfarande genom åren med visningar och att man har jobbat med utställningar och så. Att intresset för Hans finns fortfarande kvar. Mm. Även bland lite yngre. Alltså, jag kan bli förvånad ibland när man har visning på museet och så. Och så kan du komma in i något sammanhang och så. Ja, den där keramik. Ja, han som gjorde de där äggen. Och bland tonåringar idag, då blir jag lite... Ja, man pratar fortfarande kanske hemma om Hans och att han var från Köpmanholmen och så. Så att det känns ju roligt och det ska bli intressant att få ihop det här. Mycket jobb men också mycket givande. För att på något vis, alltså man kanske glömmer bort att vi som jobbar åt kommunen, våra uppdragsgivare är ju då människorna där ute. Ja, kommuninvånarna, precis. Besökarna. Och att man gör någonting för att några andra ska få upplevelser.
Mm,
och det ska ge någonting och berika någon.
Mm.
Så att det är ju liksom... Ja, det kommer att bli en, tror jag, berikande utställning för många.
Ja, det känns jättespännande. Och just det här som alltså, du berättar om hans personlighet och alltså, som konstnär. Och att man liksom får en helhet. Det låter ju väldigt intressant. att få se den. Så det här hoppas jag många nu lyssnare kommer att tycka är spännande och gå och titta på den här. Den höll ju på till 14 september från 20 maj då.
Jag kan säga då också så här att vi kommer ju ha dels det här boksläppet. Per Grimell släpper ju sin bok så att säga och vi är med då på vernissaget och kommer att skriva under och designa sina böcker. Men det kommer också bli den 23 maj ett föredrag av Per på kvällen så att allmänheten kan få höra honom berätta och visa bilder och sådana saker. Och det är ju kostnadsfritt eftersom det går på skatteåterbäringen som vi säger.
Precis. Även Hans Hedberg museum i Arken kommer ju att ha öppet den 25 maj. Det är Kristi himmelfärdsdag så att det är ju en söndag. Men det tycker jag känns väldigt bra att det är öppet precis när han fyllde år. Och jag vet att det är flera, Köpmanholmen har ju en del saker som de också har tänkt att göra. Så att det känns jättebra att det har blivit så uppskattat. Och det gäller ju att ska man hålla hans minne så måste man ju göra någonting. Annars är det ju lätt att det faller i glömska och sådär. Men jag känner också precis som du säger att många vet vem han är. Ibland så säger man, ja du vet Hans Hedberg, vet du det? Vet du vem han? Ja men visst vet jag vem Hans Hedberg är, säger han. Så det är ju kul att det liksom hålls vid liv. Så jag tycker det ska bli väldigt spännande att få se vad ni har gjort för någonting.
Jag tänker också på det här med att samarbete och att liksom att man jobbar åt samma mål. Jag menar Hans Hedberg museet, vi har haft möten och så. Och vi kommer ju naturligtvis också att ha med dem i loggan det här när vi har Per Grimell föredrag och att vi har informationsmaterial framme hos oss på museet och konsthallen som genererat, oj då, men ni kan gå där och titta ner på museet. Och den här filmen som kommer att visas om nu Sjöborgens hemhämtning, om vi kallar det för det, den kommer ju också göra som så, ja men gå och titta på den finns där i paradiset. Så att man får människor liksom att se allting. Så att det är också en att parken Köpmanholmen kommer att ha saker under viss tid för just det här att konsten har ganska stor makt att beröra och man får inte glömma bort det. Och jag tycker att man ska vara väldigt värna om de människor som har berikat oss.
Absolut. Nej, men det låter bra. Ulla, tack så jättemycket för att du har berättat det här. Det har varit väldigt intressant för mig att höra också, för jag visste inte alls allting det här. Nu ska vi avsluta det här programmet. Nu har vi väl hållit på nästan en timme, tror jag. Tänkte vi skulle avsluta genom att Hans kom alltid tillbaka till Höga kusten. Han tyckte ju om Höga kusten och naturen och färgerna här uppe. Och då passar det ju bra att avsluta med Thomas Ledin när han sjunger Höga kusten.
Han ser en sjö blänka till, sitter tyst bakom ratten i egna tankar, mil efter mil. Han följer E4 norrut, det flyter fint, passerar här nu sen. Där på avstånd syns pylonerna och den bro som bär ditt namn. Höga kusten, här kommer din förlorade sång. Höga kusten, höga kusten, här kommer han farande hem. Han tar ett djupt andetag, möter sig själv.
vägen utan till. Husens alla fönster står här tomma på rad. Inte en enda människa syns till. Höga kusten, här kommer din förlorade son. Som man allt för länge saknat, man behöver så väl. Här gick svart Nora färgen. Tänk alla timmar han väntat på den. Förr i tiden ringlar sig en grusväg fram. Ja, det var långt innan alla karligen. Nu tar han bron, ingen väntar. Några kilometer kvar, en utförsbacke och sen. Där mellan björkarna syns fjärden titta fram. Nu är han i Lövvik, äntligen.
Hej, jag heter Görel Brattström och jag ska läsa en novell utav Johanna Ardorjan. Hennes novellsamling heter Mina 500 bästa vänner och den här novellen heter Ett bord i mitten. På den tiden satt vi ofta på restaurang Bouchard. Ett par årtionden senare var vi döda, men på den tiden satt vi ofta på Bouchard och tyckte att allt det där var oerhört viktigt. Att vi fick ett bord i mitten, ett av de bättre borden som inte vem som helst får. Att servitörerna behandlade oss med utsökt artighet, att man slängde till oss någon komplimang. Allt det där njöt vi oerhört av. Jag skulle gärna påstå att Eva njöt mer av det än jag, men det vore att ljuga. Fast hon njöt inte heller mindre av det. Ibland när jag kom till avtalat möte lät någon hänga av mig kappan och med en hastig blick mätte upp den stora salen och än en gång såg henne sitta där och vinka mot mig från mitten med sitt lilla fryntliga ansikte. Då fick jag ändå känslan av att hon behövde det mer än jag. Eva var liten, andlös och näpen. Jag tyckte om henne för att hon var liten, andlös och näpen. Jag kan inte påstå att jag tyckte om henne för att hon bar kappor med äkta pälskragar som hon fällde upp som om hon satt på en dragig tågperrong i Moskva och tsaren just hade dött. Och inte var det för hennes röst, en telefonröst, hög och spröd och liksom tryckt. Och jag tyckte inte om henne för att hon alltid höll med mig om allt. Jag skäms. Men tyvärr måste jag erkänna att det tog ett tag innan jag insåg det. Tidigare hade jag bara tyckt att hon var sympatisk och glatt med åt att vi var så rörande överens i alla viktiga frågor. Efter ett test då jag mitt i något samtal ändrade åsikt, bara så där, alldeles nyss för och nu kategoriskt emot. Och även hon själv där självklart höll med mig. Ja, då föll hon i min aktning, men jag fortsatte ändå att tycka om henne. Det var inte lätt att skaffa kompisar i Berlin på den tiden, för att inte tala om tjejkompisar. Även den här kvällen var hon där före mig. Hon satt vid ett bord i mitten, en liten person som nästan drunknade i sin stora kappa. I mitt minne med pälskragen, trots att det knappast kan ha varit så eftersom det var maj. Jag följde servitören som ledde mig till min plats. Hej, sa hon och la huvudet på sned som om det var en fråga. Hej, sa jag, hur är det? Hon såg misstänksam ut fastän hon log. Släppte mig inte med blicken som hon var rädd att jag skulle göra mig lustig på hennes bekostnad utan att hon märkte det. Hon verkade hispig, på språng liksom. Eller som om hon just hade fått reda på något hemskt. Är du okej? Frågade jag. Ja visst, kvittrade hon och frågade sedan flera frågor på samma gång. Hur jag mådde, om jag hade sett att den och den också var här, hur det var med Julia och bebisen. Allt sammans påfallande nonchalant och i förbigående som gällde att hålla personen mitt emot på avstånd, vinna tid. Hon verkade nervös. Och så bortkommen i den där kappan som kanske, kanske inte hade en pälskrage. Vad ska vi dricka? Jag föreslog gin och tonic för kvällen var ung och så ville jag känna mig. Eva sa att gin inte var hennes grej, att hon skulle ta något annat, vad, det minns jag inte längre. Och sen tittade hon på mig igen så där snett underifrån. Och jag fick känslan av att hon anade att jag undanhöll henne något. Hur var det med hennes son, undrade jag. Och medan hon berättade hur otroligt mycket han tyckte om födelsedagspresenten jag hade gett honom, sängkläder med solsystemets alla planeter som skulle lysa i mörkret, men som inte gjorde det, sa hon, vilket förstås inte spelade någon roll, tillade hon fort. Medan hon berättade det här kröp hon ur kappan och blottade något litet svart, äventyrligt hopknutet, med ett tunt snöre under hennes enormt utskjutande urringning. Vi beställde. När servitören hade gått uppstod en paus som varade lite för länge. Hon verkade inte vilja fråga något, inte ens om min dotter som hon faktiskt var gudmor till. Jag blev osäker och försökte hitta tillbaka med hjälp av frågor på vårt sedvanliga manér. Hur var det på jobbet? Hur var det med hennes affär, den där berömde författaren? Hade hon väckt liv i den igen under bokmässan i London? Hur mådde hennes man? Var han fortfarande deprimerad? Inget av det där frågade jag öppet. Det hade varit alldeles för framfusigt. Jag hörde mig för lite trevande, slingrade mig fram i enstaka ord och längre pauser. Hon svarade motsträvigt. Som om hon aldrig någonsin hade berättat om det. Som det var opassande av mig att komma ihåg allt det där. Som om hon inte ville komma ihåg det. Som om jag var jobbig. Vår träff en jobbig nödvändighet. Något som snabbt måste betas av så att hon äntligen fick sova. För hon verkade trött. Trött och fladdrig. Inte riktigt där. Som om hon redan hade gått. Bara idén om henne, denna andlösa idé, satt där på bänken framför mig. Nej, hon vill inte äta någonting. Men det skulle jag. Jo, klart. Du ska, absolut. Hon var så glad att se mig. Så synd att hon skulle tillbaka till Hamburg redan imorgon. Så synd att man liksom inte hann ses ordentligt. Vi ses ju nu, Eva. Maten. Jag hade beställt en liten wienerschnitzel som på Bouchard serverades på en bädd av ljummen potatissallad, toppad med citronskiva och dekorerad med en sardell, var snabbt uppäten, glasen snabbt tömda. Eva hade börjat gäspa redan under den första kvarten, hjärtskärande gäspattacker, ohämmat frambringade, och det hela utvecklades till en allt mer ohållbar situation. Det kändes som jag höll henne borta från det mest värdefulla som kunde hända henne, att få sova. Eva, gå hem om du är trött, om du är så trött, sa jag. Men hon skakade på huvudet. Nej, nej, aldrig nu. Är vi ju här. Som på trots signalerade hon servitören att han skulle komma med en omgång till. Först nu lade jag märkte att hon var annorlunda sminkad än vanligt, järvare. Hennes läppstift hade samma färg som ett korallrev, ögonen inramade med svart kajal. Det gjorde henne inte nödvändigtvis snyggare, kanske rent av en smula äldre. Men hon blev på något sätt tydligt kvinnligare och det klädde henne. Vi hade lärt känna varandra på en fest hemma hos en gemensam bekant där vi båda hållit till ute i köket. Uppenbarligen hade ingen av oss känt för något sällskap den kvällen. Jag hade kommit dit med min man som glänste i sina konversationer på balkongen hela kvällen. Eva var där själv. Och när hon ertappade mig med att himla med ögonen mot taket, när ännu ett högljutt moln av festskratt ven genom hallen, blev vi kompanjoner och beslöt att göra det bästa av situationen. Jag gick hem i känslan av att ha pratat för mycket, men jag kunde inte längre säga exakt om vad. Hon verkade uppleva samma sak, för två dagar senare mejlade hon mig och ursäktade sig kopiöst. Rödvinet och så vidare. Och sen bestämde vi att vi skulle ses igen och pratade antagligen om samma saker, liksom nästa och nästa gång, eftersom vi aldrig kunde komma ihåg vad vi hade hört och vad vi hade sagt. Rödvinet och så vidare. Den här kvällen med en svartsminkad Eva i Bouchards inre mitt, det område som noga avgränsades av röda stolsryggar i sammet, hade vi sällskap av en filmregissör som många blöt natt genom åren hivat glas omkring sig för att ge eftertryck åt sina fåfängt rusiga monologer. Tillsammans med en ung kvinna, en berömd modeskapare som ingen kände till utanför Berlin, och hans blonda och högröstade släptåg. En rik konstnär och hans ännu rikare gallerist. Några affärsmän i svarta kostymer som idligen vände sina blickar mot grannbordet där tre kvinnor satt och drack champagne samtidigt. Samtliga tre hade kunnat tas som modeller om det inte hade varit för deras opererade bröst. Och en ensam japan som lämnade lokalen efter en stund. Jag minns kvällen som en film jag hade sett flera gånger. Bara det att kameran aldrig visar vårt bord. Vilket intryck gav vi den här kvällen egentligen? Två kvinnor vid det vänstra hörnbordet i mittområdet. En mörkhårig Eva med fladdriga rörelser, grällt läppstift och en järv urringning som tycktes besvära henne allt mer varefter kvällen led. Först la hon armarna i kors, senare höll hon upp menyn i brösthöjd. Och det var inte omöjligt att hon bett om den enkom för den sakens skull, för varken hon eller jag tittade i den. Och jag, som inte hade varit hemma sedan kvällen innan, kände mig allt mer olustig i kläderna från gårdagens morgon. Syntes det på oss att vi kände oss som skådespelare helt i osynk med texten. Jag försökte få igång ett samtal, ansträngde mig för att hålla en avslappnad småpratston, knöt an till ämnen från vårt möte om sistens. Ingenting hjälpte. Eva gäspade och tittade ofta bort mot dörren, eller så inbillade jag mig det. Det var som att hon väntade på något som aldrig inträffade. Ibland utbrast hon några meningar, talade om en avbruten bantningskur och om bråk med förlaget. Vid ett tillfälle var hon knäpptyst så länge att jag först trodde att hon funderade över något och sedan befarade att hon höll på att somna. Kom, sa jag till slut, vi går, du är ju jättetrött, det syns lång väg. Då tittade hon plötsligt surt på mig, det är möjligt att det rörde sig om en annan känslostämning. Hur som helst passade den inte alls till det som jag just sagt. Hon la armarna i kors över bröstet och frågade, kan jag gå så här, och ställde sig upp. Jag visste inte vad jag skulle svara. Jag är så tjock, sa hon missnöjt. Vände sig om och gick mot trappan som ledde ner till toaletterna. Vilken underlig kväll. Vilken lättnad att äntligen få vara lite ensam. Jag såg mig omkring, höjde hälsande på ögonbrynen mot när regissören kände igen mig. Log mot servitören i förbifarten och han svarade med nickning. Så lugnande dessa små gester kändes, gester som fungerade precis lika bra ikväll som vilken annan kväll som helst. Då kunde det ju i alla fall inte bero på mig. När Eva kom tillbaka till vårt bord var hon som förbytt. Hon verkade muntrare, lättad nästan. Hon slog sig ner och bysten gungade emot mig. Men det var inget som störde henne längre. Hon hade bättrat på läppstiftet och bar med sig en tydlig doft av tvål. Och hon verkade dådkraftig. Den korta toalettvistelsen verkade ha gett henne en kick. Hon sken upp mot mig. Du har något där, sa hon och pekade på sina framtänder. Jag kände efter med fingret. Här? Nej, sa hon. Andra sidan. Jag flyttade över fingret till andra sidan. Här? Hon skakade på huvudet längre bak. Nu då? Än en gång skakade hon på huvudet. Däremellan. Hon sa det nästan viskande som om ingen fick lov att höra oss. Här? Jag kände mig osäker. Vad var det som hade fastnat? Ett persiljeblad kanske? Men var det så himla farligt? Vänta, jag tror jag har en spegel, sa Eva och rotade runt i väskan. Borta, frågade jag efter att ha petat runt i tandgluggen. Hon såg upp och inspekterade mina tänder. Fortfarande kvar, sa hon. Nu pillade jag min nagel mellan tänderna. Nu då? Få se. Hon tittade in i mitt vidöppna gap. Jag kände mig som hos tandläkaren. Situationen var ovärdig. Jag kände mig utlämnad och hjälplös. Har du en spegel? Frågade jag. Hon gjorde en beklagande min och drog ursäktande upp axlarna. Tyvärr låg det ingen kniv kvar på bordet som jag hade kunnat spegla mig i. Servitören hade dukat av för länge sedan. Vänta, jag går bara på toaletten, sa jag. Reste mig och gick med böjt huvud genom rummet som plötsligt kändes alldeles för ljust. Nere på damtoaletten förde jag ansiktet tätt intill spegeln, la huvudet bakåt och öppnade munnen. Men där fanns ingenting. Bara tänder som prydligt radade upp sig en efter en. Vad konstigt, tänkte jag när jag gick upp för trapporna igen. Märkligt, vad skulle det betyda? Senare fick jag reda på att Eva redan denna kväll visste om att jag sedan flera månader hade en affär med hennes man.